Ja, hej, välkommen till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av Arsenals fans, för Arsenal fans, till Arsenal fans, där det är känsla som styr. Och idag har vi en lite annorlunda konstellation. Det är jag och Tobias Johannesson som temporärt är tillbaka och snackar lite. Och med mig har jag
Oskar Axelsson som, ja, också. Ja, nu är jag väl standard inhoppare numera. Jag har ändå skrivit kontrakt, så typ. Jag räknar mig som standard nu.
Ja, var några fina detaljer i det kontraktet, eller?
Nej, ingen kontrakt. Undisclosed fee, som man säger. Ingen specificerad kontraktslängd, bara ett långtidskontrakt.
Gött det.
The Arsenal way.
Och vi befinner oss i San Antonio, Texas. Där, lustigt nog, vi bor nästan ett område som heter Arsenal.
Ja. Det var lite otippat, det var lite spännande när man, vi kom hit sent igår kväll efter att ha bilat ett par timmar. Så när man kollade på kartan, det första man såg idag var att det fanns ett område, ja, 400 meter från hotellet som heter Arsenal. Det var lite otippat.
Lyckosam slump kan man väl säga. Sen senast, vi har ju sett två matcher här nere i USA, eller i Texas.
Yes, det är bra.
Först och främst så var det ju, fick vi komma iväg på en liten annorlunda upplevelse, matchupplevelse. Där vi, de kan inte riktigt stava till europeisk fotboll här, som de säger. Så vi fick be om att vi kunde kolla på Europa League-matchen på The Salty Dog i Waco.
Ja, det är, ni som har lyssnat på podden förut vet ju att jag och Tobbe brukar försöka spela in resepoddar. Vilket som vanligtvis då brukar ju vara när vi är i England eller i Tyskland eller Wales. Men så vi kallar väl detta en resepodd också.
På resande fot åtminstone. Det har varit, alltså, tidsskillnaden gör det ju jättemycket jobbigare att kolla på matcherna. Jag tror inte riktigt man förstår det hemma när man ändå har, så vi ligger i en timme före. Här ligger vi, vad är det, 6-7 timmar bakom.
Ja, det stämmer bra.
Så kickoff för CSKA-matchen var ju klockan 2.
Ja, jag är ju då,
på dagen ska jag tilläggas.
Nu vet jag ju då att Tolf redan har avhandlat den här matchen i förra podcasten. Men jag har ju faktiskt sett en match här i USA. Och då var det ju Southampton, inte Southampton-matchen utan Stoke-matchen. Den gick ju 07:30 en söndag morgon efter en natt i Austin. Så därför sov man ju sig några timmar. Men då tackar man tekniken för att Viaplay och VPN finns, så man kunde spola tillbaka och se matchen i efterhand vid 10-snåret på morgonen. Men som sagt, CSKA-matchen var ju en helt okej tid, klockan 2 på dagen.
Ja, så vi fick precis fått igång matchen till kickoff. De hade lite strul med kanalerna där. Men vi var tre stabila. En engelsman, Nico, och vi. Och så en halvintresserad alban som kollade matchen också.
Satt vi på en uteservering. Så det var lite, det man inte heller riktigt var med att få sitta. Nu var det, eller en halv uteservering, det var ett partytält runt utsvängen, men det var ändå en cool upplevelse. Så om ni någon gång ska kolla en match i Waco så kan vi ju rekommendera det Salty Dog Bar. De har väldigt många TV-apparater.
Och
väldigt trevlig personal hade vi.
Bra käk också.
Ja. Alltså det var en fin matchupplevelse, något utöver det vanliga.
Ska vi börja lite med lagutställningen mot CSKA? Jag blev lite förvånad på ett sätt, men kändes logiskt att vi började med Peter Cech i mål.
Ja, det, jag vet att Arsblog och Gunnerblog var inne på detta i en podcast här för någon vecka sedan, att nu har vi ju faktiskt egentligen ingenting att spela för i ligan, mer än möjligtvis en eventuell femte placering som vi har närmat oss, knappat in lite på. Så egentligen är ju det logiska att vi har Cech som kuppmålvakt, eftersom det är kuppen som är det viktiga, mer än att Ospina ska stå i kuppen. För nu är ju faktiskt Europa League prioriteten, och då bör Peter Cech stå i den där, att man gör en rokad helt enkelt, att Ospina får stå i ligan. Och han stod ju faktiskt i ligan innan Europa League-matchen.
Höll nollan, ska väl tilläggas där. nolla var ju ingen, eller om vi ska fortsätta med truppen kanske, så ställer vi upp, om vi börjar på en backlinje, så ställer vi upp med Monreal, Bellerin, Kos, Mustafi. Framför har vi Ramsey, Xhaka, Mkhitaryan, Jack, Mesut och Lacazette på topp, i och med att det var en Europa League-match. Oh. Så har vi inte tillgång till Aubameyang som är cup-tied.
Yes, denna hemska, konstiga regel. Men den har vi pratat nog om. Men första tanken om det var väl egentligen att det visade ju verkligen, för man såg ju matchen innan där, vill inte komma tillbaka för mycket på den, men i alla fall att man såg att vi roterade när vi mötte Stoke, och uppenbarligen så bland annat då Xhaka vilades ju, och Mkhitaryan spelade ju bara ett fåtal minuter mot Stoke men kom in från start, och det var ju ett tecken på att man vilade dem inför den uppgiften. Och bra och smart matchande utav Lacazette i matchen innan också, som var ju såklart givet att vi ville ha in honom från start istället för att ha Welbeck från start som vi har haft tidigare i Europa League. Så kul att se en så pass bra elva.
Nollan var ju då tyvärr inte något som Check fick hålla, men innan det så spräcker vi ju den via
ett mål. Aaron Ramsey, ja.
Aaron Ramsey. Assist av Hector Bellerin. Och det är ju rätt gött att få fira ganska tidigt och öppna upp vad som skulle bli en målfest i första halvlek.
En väldigt intensiv första halvlek, tempomässigt svårt att minnas när vi hade en så pass högintensiv och bra första halvlek.
Ska man säga att nöjet blev kortvarigt när vi helt, helt onödigt ger bort en frispark precis utanför straffområdet. Det är så Kost går in alldeles för hårt. Och Golovin prickar in väldigt snyggt. Det är jävligt svårt för Check att ta, skulle jag vilja säga.
Det är väldigt svårt att liksom, jag känner inte riktigt att man kan lasta någon för, förutom att frisparken är korkad och ger bort, så frisparken i sig är svårt liksom att säga att den ska Check ta, eller att någon gör något fel egentligen. Det är en väldigt bra frispark.
Tyvärr, väldigt bra frispark. Så en liten kalldusch. Men sen så har vi ju en tysk laget som producerar. Han tar en bra löpning i straffområdet och får straff till den.
Ja.
Jag tycker personligen att det är straff. Det är inte så mycket mer att säga om det egentligen, eller?
Nej, jag tycker också att det är,
tycker det är tydlig kontakt. Han kommer inte fram till bollen. Han är först, han kommer inte fram till bollen. Och korrekt så får vi straff, som fransosen Lacazette går och prickar in.
Ja, det känns väldigt det var ju lite snack om det innan, att Lacazette har, innan han kom till Arsenal, att han har lite friserade siffror, för att han har gjort minsann så många mål på straffar förra säsongen. Men helt ärligt, det här med folk som försöker att, det känns som att folk försöker hitta kryphål för att säga att prata ner spelare helt enkelt. Och jag är i alla fall glad att vi, jag känner mig väldigt, väldigt trygg när Lacazette går upp på, till straffpunkten.
Känner som han lurade Kim Fev.
Och han har ju ändå,
det var ingen fantastisk slagen straff.
Nej.
Hade Kim Fev chans att andra hållet så hade han ju förmodligen tagit den.
Ja.
Men nonetheless så går den in. Och 2-1 är ett faktum.
Har ingen exakt statistik på hur många straffar den gode Lacazette har träffat eller satt i sin karriär, men jag är ganska säker på att vi, från vad jag läste innan denna säsongen, så tror jag han har väl en, jag drar till med någonting, men jag tror han ligger på 90% satta straffar eller något sånt. Nu vet jag inte hur många år tillbaka det går, men de senaste åren skulle jag gissa att det är någonstans där. Han har missat väldigt få straffar de senaste åren, från vad jag har kunnat läsa mig till.
Och vi har ju tyvärr haft ett problem med straffskyttet. Det var väldigt inkonsekventa där.
Ja.
Och det är ju, när man får en straff så vill man ju se ett mål. Så är det ju det är en alldeles bra målchans för att det inte ska, för att det inte ska gå in helt enkelt.
Vi har haft väldigt många olika, vi har ju inte riktigt haft någon konsekvent straffskytt som alltid har tagit. Det har ju varit lite diskussioner i de senaste säsongerna att man inte riktigt vet vem som ska ta straffen. Men på pappret nu känns det som att vi har en hel del duktiga straffskyttar. Lacazette skulle jag säga är den bästa straffskytten i Arsenals trupp idag. Men det finns även några andra som jag skulle eventuellt känna mig ganska trygg om vi skulle komma till en straffläggning senare i denna turnering.
Om man räknar att man blir fälld i straffanhållet som att göra en assist, så har ju Mesut Özil 3 i denna matchen. Han assisterar ju Ramsey till det helt. Jag vet inte, han har ju en tendens att göra lite vackra mål, den killen.
Ja, det är helt magiskt.
Har den kylan och bara, ska man säga, Hansklack, ja. Över konstchipklack över Akefev, ja, till 3-1.
Helt magiskt.
Man undrar ju lite vad som hände ett tag där.
Nu har jag ju inte sett alla highlights på alla Europa League-mål, men jag kan tänka mig, beroende på vad som händer längre fram, att detta är en stark utmanare till årets mål i Europa League.
Ja, det känns logiskt. Sen har vi tyvärr en CR7 som gjorde ett väldigt, väldigt vackert mål mot Juventus, får man ändå lov att säga.
Fast det var inte i samma turnering.
Det var inte i samma turnering, men det är ett väldigt vackert mål.
Ja.
Så har Ramsey petat in sin andra i 28:e. Så det är ganska, de målen duggar väldigt tätt i den här matchen generellt sett. Det går inte mer än 8 minuter mellan målen.
Nej.
Vilket är väldigt, nej, det är ju 7 minuter till och med. Men så det var väldigt målkavalkad där, för att vi fortsätter ju sen att peta in ytterligare ändå. Lacazette gör sitt andra mål för matchen och petar in 4-1.
Fint avslut skulle jag vilja säga. Kyligt och så vidare. Väldigt ovanligt att se att Arsenal får in 4 bollar i en halvlek. Det var inte riktigt det jag förväntade mig. Vi sa, vi tre som kollade matchen, vi sa direkt efter 4-1 målet att nu, för det böljade ju även,
det gick väldigt mycket fram och tillbaka, ja.
Och det var ju väldigt högt tempo. Så vi sa ju där efter 4-1 målet att nu vill vi gärna att vi liksom håller lite i bollen, försöker dra ner tempot, mer riskminimera och sabotera för CSKA, så att de liksom, ja, så att luften lite går ur dem liksom, att de känner att nu får vi jaga boll. Och
det tycker jag
inte riktigt, men det lyckades vi inte riktigt med.
Inte i första halvlek tycker jag inte vi gjorde det, utan det fortsatte bölja fram och tillbaka. De har ju väldigt, Golovins mål är ju väldigt fint, men i övrigt så tycker jag att de är fruktansvärt dåliga avslutare. De bombade många lägen rätt över egentligen. Ja. Går på halvvolley, halvvolley, ja, ta dåliga avslut helt enkelt.
Ska vi inte dra för hårt på svensk kopplingen, men din gode vän,
eller? Jag känner han ju inte personligen.
Nej, men du ser,
jag tycker
den
här
humoristiska mannen Pontus Wernbloom som anfallare, han var ju inte jättevass som anfallare, kan man väl summera det som.
Det har ju funkat i ligan för dem, uppenbarligen, så att de vill väl försöka med det fortsättningsvis. Och nej, han fick väl inte ut så mycket. Han gillar att hoppa över bollar, och det kändes som att han ställde sina kollegor i jobbigare positioner, för de var inte riktigt med på detta. I andra halvlek så tycker jag, alltså vi har ju chanser att göra fler mål. Men det är inte riktigt lika böljande match i andra, utan man tar nog det snacket och bestämmer sig för att det är viktigare att inte släppa in ett mål och ge 2 borta mål än att göra ett till.
Här om någon uppmärksam lyssnare uppmärksammade en suck från Tobias, så är det faktiskt att vi skriver lite poddhistoria här. Det har inte med CSKA-matchen att göra, men vi sitter faktiskt och kollar tillbaka på första halvleken mot Southampton under tiden vi spelar in. Lite poddhistoria så. Lite, en liten titt bakom
kulisserna,
bakom micken.
Ja, vad ska vi mer säga? Jag tycker ju att vi i andra halvlek stänger ner ganska, ganska bra. Sen så rullar vi ju, Mkhitaryan går ju sönder. Det är väl det vi får,
ja,
ta med oss tyvärr.
Ja, det är väldigt tråkigt.
Och han får byta ut han.
Jag får väl ärligt säga, eftersom vi är i USA med tidsskillnader och aktiviteter som vi har hållit på med, så har man väl inte, i stort sett inte läst någonting. Så jag kan tyvärr inte dela hur, det såg ju inte bra ut. Det såg ju inte ut som att han är tillbaka inom en snar framtid, tyvärr.
Han tog ju sig med baksidan låret.
Och då kan man ju räkna med en 6 veckor kanske.
Kul. Nej, inte alls. In kommer Alex Iwobi. Och jag vet inte, jag tycker inte, i det här läget av matchen så är det ju inget anfallsfokus alls egentligen.
Nej, men ja, vi skapar ju en del bra, mer chanser under andra halvlek. Och om man summerar matchen i sin helhet så kan jag väl tycka att Arsenal borde faktiskt ha fått in en minst en boll till.
Ja, ett hattrick. Ramsey har ju faktiskt en solklart i stolpen.
Ja. Sen kan vi väl tillägga lite snabbt att CSKA har ett solklart offside-mål som är helt rätt bortdömt. Kommer inte ihåg vilken minut det var, men...
Vem av sig gjorde den? Det är lite skitsamma där. Det var väldigt korrekt dömt. Jag gillar ändå att vi byter ut Jack och Lacazette i slutet av matchen för att undvika eventuella skador, för de kommer ju bli viktiga senare delar av säsongen och framförallt i nästa match mot just CSKA Moskva. Just Lacazette är ju, han är ju striken som kommer behöva göra det lite i Europa League.
Ja, nu som uppmärksamma lyssnare märker så jag och Tobias är ju inte riktigt lika strukturerade som Tolf, så vi skriver ju inte ner ett A4 med punkter från varje match. Vi hade ju lite fokus på, utan vi tar det lite mer på uppstuds som det kommer. Så jag vill minnas att Lacazette, eller att Welbeck hade en bra chans som han sumpade när han kom in också.
Det är lite hans melodi.
Ja, nu får jag gärna rätta mig om jag har fel. Det är möjligt att jag blandar ihop matcherna, men
han hade ju ett par lägen i U15-matchen där jag tycker han ska näta.
Ja.
Men vi kommer till det om en liten stund. Stänger ner matchen, tycker jag ändå att vi gör. Får med oss 4-1 helt enkelt på hemmaplan, vilket är en mycket bättre resultat än 4-2 på grund av den här fantastiskt löjliga bortamålstegen
som man borde avskaffa för länge sedan.
Men det gör vi inte.
Vi kan inte vi göra någonting åt
det. Jag tycker ju att, är det någon som egentligen... Ramsey har en väldigt, väldigt bra match. Özil, fruktansvärt farlig i den offensiva tredjedelen. Så att jag är nöjd med matchen som det utspelar sig. Så jag är klart inte nöjd med att vi klantar till det och ger bort ett frisparksläge. Hade det varit mot ett kanske lite vassare motstånd så kan ju det bli ödesdigert. Att vi har inte råd med sådana misstag om nu förutsätter jag att vi går vidare till nästa omgång.
Nu vet jag inte. Vi har ju inte fått några riktiga direktiv här utav våran chef, poddchef Filip. Så han har inte riktigt sagt vilken match vi ska ta ut matchen spelar från. Och jag tror inte egentligen vi har gjort det. Men utav det vi har sett och som vi kommer komma till senare, så tycker jag väl att vi kan, eftersom Europa League ändå är lite mer prioriterat än ligan och vi ställer upp med mer roterat lag i ligan, så för säsongens spelare så tycker jag det är mer korrekt att vi tar beslutet själva att vi tar ut matchens spelare mot CSKA.
Vem vill du då ge ett poäng?
Det är jag som ska ta ut spelarna.
Jag tycker ändå, eller vi kan göra det tillsammans.
Ja, vi kan diskutera lite om det. Men och för er som behöver förstå kontexten av det hela, så ger jag ju då en poäng till den tredje bästa spelaren, 2 poäng till den näst bästa spelaren och 3 poäng till den bästa spelaren, med en motivering till varför. Och ja, det finns ju många spelare att välja på i den här matchen. Men jag skulle nog vilja säga, utan att ha funderat allt för mycket, utan det här är väldigt mycket på uppstuds, så skulle jag säga att jag vill ge en poäng till Lacazette för att han ändå sett sin straff. Som du sa, inte den bästa straffen, men han lurar målvakten och lägger in den rätt kyligt till slut ändå. Och att han producerar under den pressen han är. Han vet ju att han måste producera nu liksom. Han har ju faktiskt lyckats få upp sina siffror väldigt fint de senaste matcherna här.
Hur viktig han kommer bli just i Europa League.
Ja.
Och då att han hittar självförtroendet och får in 2 bollar.
Ja, och så även då om man snabbt drar den parallellen från matchen innan, att han fick möjligheten att avverka en straff. Att Aubameyang gjorde det gentlemannamässiga och gav honom skippade sitt möjlighet till en hattrick för att ge honom självförtroendet inför Europa League. Det var väldigt fint, tyckte jag. Ja. Men så jag vill ge honom en poäng för sina 2 mål och ja, bra straff, eller ja, att han sätter straffen och sen att avslutet till nästa mål där, det är ett fint avslut helt enkelt.
2 poäng.
Har du några synpunkter på min enpoängare till?
Nej, alltså, jag tycker egentligen det är 3 spelare som jag i mitt huvud är de viktigaste i den här matchen. Och det är de tre som producerar framåt.
Ja.
Sen inbördes ordning på de här två kommande tror jag blir svårare än vad det är med just Lacazette.
Jag kommer att trots sina två mål så kommer jag ge Ramsey 2 poäng. Och det är klart att det är tajt och han har ju sin boll i stolpen och han sätter ett konstmål och han gör det fruktansvärt bra matchen igenom, mycket fina löpningar. Men som sagt, det är ju, ja,
tillbaka i stor form.
Ja, verkligen. Men för mig så ja, kan väl ha att göra med min personliga relation till att jag väldigt mycket uppskattar att se Mesut Özil producera också. Och jag tycker verkligen att jag vill verkligen ge, jag hoppar direkt till 3 poäng, jag vill verkligen ge Mesut Özil 3 poäng, för jag tycker att han gör så mycket bra under matchen. Löpningen som leder fram till straffen, briljanta assister, och han har lägger upp flera fina chanser, och jag tycker verkligen han dominerar totalt i den här matchen. Så för mig så är det inget tvivel om att jag tycker att Mesut Özil ska ha de 3 poängen, även om vi har 2 andra målskyttar. Än om han själv inte sätter någon mål, så tycker jag han är så pass dominant för vårt anfallsspel i den här matchen. Kanske en av de bästa matcherna han har gjort under hela säsongen skulle jag säga.
Ja, jag håller med att det här är en väldigt stark insats av Mesut Özil och att han förtjänar 3 poäng. Sen finns det säkert andra som vill argumentera att den ordningen, inbördesordningen, men det är de 3 spelarna jag och uppenbarligen du också tycker är de 3 bästa. Utan det är offensiven i den här matchen som plockar hem det helt enkelt.
Ja, och sen så är det ju så att jag kan ju inte känna att jag vill ge det till någon spelare. Ska inte ha cred för defensiven för att det var alldeles för bröljande spel för att jag ska...
Ja, det var lite hönskår ibland av en egentligen första elva som vi ställer upp med bästa. Ja. Kanske Aubameyang i den elvan, men i övrigt en elva som är fruktansvärt stark.
Men det är ju skönt. Vi, som sagt, då, det här är ju ändå... Det är ju personliga åsikter och det är klart, det kan ju variera mycket.
Men kul att se ett offensivt lag i Arsenal. För alla gillar att se offensiv fotboll. Även om en 1-0 hörnmål, 1-0 seger kan vara fruktansvärt roligt ibland också.
Ja. Ja, vad, jag känner väl att vi har väl egentligen avhandlat den här matchen. Vad ska man säga mer? Mellan de här 2 matcherna så hade jag och Tobbe personligen och mycket många roliga dagar och aktiviteter som vi höll på med. Vi får väl nästan dra en snabb anekdot där vi...
Finns ett par stycken.
Ja, men här har vi kommit överens om att om någon annan som lyssnar på podcasten har varit på den här platsen i Texas, då ska jag och Tobias bjuda dessa personer på öl en hel kväll på Cheers. Och vilket ställe ska man då ha besökt för att få den här upplevelsen med öl?
Det är Marlin, Texas. En liten stad på 6628 människor. Som är, ja, det är, om man kollar på vischan och vad landsbygds, vad ska man säga, samhällen ser ut som, är det här något i hästväg.
Det är så amerikanskt som det kan bli. Jag och Tobias fick en liten snabb rundtrip eller road, eller vad säger man, roadtrip med 2 stycken ganska roliga gubbar från Dallas, kan vi väl summera det som.
Ja, det är typiskt amerikanska kan man väl säga.
Ja, mycket roliga historier. Skrattade nästan oavbrutet under den här sammanlagda 50 minuters bilturen fram och tillbaka. Och vi kom till en liquor store då i Marlin.
Och det var ju inte det enda. Man kunde inte bara köpa alkohol i det här stället. Vad kunde man också köpa?
Bilar.
Ja, det var en joint ops. Så att om man köpte en bil och så undrade de här grabbarna om man fick en gratis flaska sprit också för att fira bilköpet.
Ja, och de hade även, som man inte kanske ser så ofta, Man ser ju ofta att de har kylar för öl, vilket de också hade. Men de hade även i mitten av den här butiken ett isbad med öl.
Ja, det var ju de stora birarna som var där.
Alltså, de väldigt stora ölen.
En Fauri, som man säger, va?
Ja, som ger ett nytt... jag vet ju att vi har en i Arsenal Göteborg som gärna gillar att citera ordet långburk, Pelle. Och jag tror, Pelle, att vi har nog sett övermannamässiga långburkar.
Det var den längsta burken jag har sett.
Ja. Så ja, om någon, som sagt, om någon har varit på det här stället, vi tänkte att vi kan väl få dra lite från våran resa, eftersom vi inte har någon Arsenal-mässig koppling. Det är ju ingen riktig Arsenal-resa så, utan
nej.
Lite kul anekdot så. Så. Men om ni vill höra mer om Texas så är ni välkomna att fråga.
Ja, de, och egentligen skulle jag väl börja säga att jag tror att många, mig inkluderat, har en syn på vad amerikansk öl är. Alltså att den är blaskig och så. Och den finns definitivt.
Yes.
Men det finns också väldigt, väldigt bra lokala grejer på plats liksom. Så ja, testa.
Ja.
Vad hette den? Shiner, Bock Shiner Beer.
Ja, den var fin.
Den var en mörkare bira liksom.
Men den var god. Så ja, överlag så kan vi väl säga att vi rekommenderar folk att åka till Texas om ni har chansen. Vi har haft väldigt bra här i Texas. Och
kommer fortsättningsvis ha det ganska bra i Texas också.
Ja, staden med nu då, San Antonio. Väldigt annorlunda från de andra städerna. Vi har ju då hunnit, jag har hunnit se lite mer av Austin. Tobias har fått en väldigt, väldigt snabb... halvtimmes rundtur i Austin kan vi väl säga. Där vi då släppte av våran gode vän Nico igår. Innan vi åkte till San Antonio. Vi har även hunnit se Dallas lite. Men idag då i San Antonio, det skiljer sig väldigt mycket. Så det var väl egentligen dagens Texas-element av det hela. Så, vi ska inte tråka ut våra lyssnare med för mycket Texas. Men lite får ni allt stå ut med.
Jobbigaste med det här är ju egentligen att matchen mot Southampton började vilken tid morgonen, Oskar?
Den började väl 7:45, va?
Ja. Nej, den började 8. Eller?
Nej, 7:45.
7:45. Ja, 7:45 började.
Vilket är 14:15 i våran europeiska tid då, men
och det var fruktansvärt jobbigt.
Det är lite jobbigt när man har gått och lagt sig 4 på morgonen, kan vi meddela. Vi har testat det här. Ett personligt experiment som jag och Tobias har testat. Och nej, det var väldigt svårt.
Det var ju snack om att vi skulle vara uppe hela natten också. Men det, nej, det var
det
inte
fick
gångbart.
Vi avstyrt.
Ja, det var inte gångbart.
Men jag hade ju då satt ett larm på 7:45. Men
det sov du igenom.
Ja, det sov jag igenom för min telefon dog.
Jag vaknade ju naturligt cirka 7:15 och gick upp och började kolla på matchen. Sen med blandad framgång somnade lite.
Ja, så vi har försökt. Vi har inte riktigt lika djupa analyser den här matchen, men det på något sätt summerar det ju lite också för att
jag tycker det är intressant det här med att uppleva ju amerikanerna har det här som gillar Arsenal eller Premier League överlag, att det är riktigt dåliga tider.
Ja.
Stundtals.
Och vi hade ju även då, jag ska väl säga då att jag vaknade, det är därför jag sitter här och kollar, nu har jag kommit till minut 31 av matchen. Jag behöver kolla tillbaka de första 40 minuterna, för de missade jag tyvärr. Men jag har sett andra halvlek, medan Tobias sov under andra halvlek tror jag. Större
delen av andra halvlek sov jag tyvärr.
Med lite huvudvärk.
Ja, det är lite skallbank.
Men jag hade bra sällskap under denna matchen också. Det är väl ingenting vi behöver... Jag hade sällskap utav en tjej som Cameron, som är från Dallas. Så det var ju kul att få...
Hon beskrev ju också att ibland så går man inte upp och kollar på tvn, utan man kanske ligger kvar i sängen
och slökollar lite
på telefonen. För att det är så jävla tidigt liksom. Tänk, tidiga matcherna är ju riktigt tidigt. En tidig lördagsmatch.
Ja. Men sen har man ju hört det, jag har hört det utav våran tidigare gäst här för ett par veckor sedan, den gode den gode Eric från New York, att han ändå saknade lite tydligen, eftersom han har flyttat från New York till Sydafrika, att han var så pass van liksom att man går upp tidigt och sen har man hela dagen framför sig när man har sett matchen. Men det har ju sina komplikationer om man gör något kvällen innan, om man kommer i säng lite för sent, så en 3-4 på natten, då är det ju inte jättekul att kolla på en match klockan 8 på morgonen.
Nej.
Men nog om det. Jag hade i alla fall sällskap både utav henne och diverse andra trevliga Londonbor faktiskt.
Yes, många Arsenal-fans på plats.
Andrews pappa bland annat. Yes. Väldigt trevlig herre som har varit på Cheers, som några av er kanske har träffat. Men nog om sällskapet jag kollade matchen med. Ska vi försöka att börja där Filip vill att vi ska börja, med startelvan?
Startelvan. Jädrar vad vi roterar. Det är något i hästväg. Jag tycker det är lite jobbigt det där.
Innan du, medan du letar upp startelvan här, så kommer jag säga att det som ändå sticker ut lite för mig, det är väl att mest det är att Reece Nelson får starta. Och det tror jag är väldigt bra, för jag vet inte hur insatta folk är i detta, men jag har själv hört en hel del om detta, och det är ju det att Reece Nelsons kontrakt, det går ut i sommar, och han är ju en väldigt stor talang, och det kan nog betyda väldigt mycket att vi kan ge honom lite Premier League minuter så att han kanske blir övertygad om att han vill stanna i Arsenal, för det är ju en väldigt stor talang som vore väldigt synd att gå miste om, men ännu en sån här duktig talang, så han vill man ju gärna ha kvar i Arsenal, eller jag personligen vill gärna ha kvar Reece Nelson i Arsenal utav det lilla man har sett. Så det känns ju ändå bra att vi har chansen att rotera och ge honom lite speltid.
Check i mål. Bellerin, Mustafi, Chambers, Kolarčenak, Elneny, Xhaka, Welbeck, Reece Nelson, Iwobi och Aubameyang. Många invändningar från mig initiellt skulle jag vilja påstå. Framförallt det med Iwobi, men det fick man ju lite äta upp under matchen.
Ja, jag skulle vilja... Det som jag såg framförallt andra halvlek då, så tycker jag att Iwobi gör en av sina bättre matcher på väldigt länge. Några fina framspelningar, bland annat till ett av målen. Och överlag, för att vara Iwobi, en klart förbättring mot vad man har sett tidigare matcher, tycker jag i alla fall. Sen utöver det då, så kul att Welbeck får hänga in några baljer, för det kommer också vara värdefullt när vi kommer till Europa League-spel, för han kommer också behövas i Europa League-spelet. Vad kan man mer säga? Ja, Aubameyang startar ju såklart, för det är hans enda chans att få spela fotboll. Kan ju tycka att det är lite tråkigt för honom att han får spela med ett mindre bra lag, men man får ju ändå lyfta på hatten och säga att han nu har, ska vi se om jag inte är ute och cyklar, så har han gjort 6 mål på 7 matcher.
Det stämmer.
Och förra matchen när han gjorde sitt 5:e mål, detta har säkert Filip redan sagt. Filip, jag har inte hunnit lyssna på podcasten än. Att han gjorde 5 mål på 6 matcher och därmed blev den första Arsenal, eller den bästa Arsenal-spelaren i att göra mål, så pass många mål på så få inledande matcher i Arsenal.
Yes.
Och han fortsätter att producera, och det är ju kul att se.
Matchmässigt så tycker jag att alltså 1-0 målet 15 är bland det värsta jag sett, alltså.
Ja, det är inte det värsta jag har sett den här säsongen. Det
är... Nej, okej, men det är riktigt jävla uselt försvarsspel. Det tycker jag är, det är ett bottennapp av rang. Där både Cech och Mustafi tycker jag går bort sig lite. Mindre Cech än Mustafi kanske.
Ja.
Svårt som målvakt det där när... Uppfattar Mustafi situationen på något annat sätt? Tror han att det är offside eller vad?
Nej, väldigt oklart vad Mustafi tänker där. Och sen i sann Mustafi-manér så blir man väldigt arg.
Ja, och så skäller man på varandra, för det är ingen som vill ta ansvar för det här.
Och om jag ska ställa mig någonstans i detta, så tror jag ställer mig i läger Cech. Jag har en känsla av att Cech har lite mer erfarenhet av att läsa situationer än vad Mustafi har. Ja. Och läsa situationer är inte Mustafis starkaste sida.
Nej. Sen är det sen turligt. Ja, just när man släpper in mål tidigt, det kan bli på ett eller två sätt egentligen. På ett sätt har man mycket tid att reparera det här, eller så går man helt ner i brygga.
Där kom 2-1 målet utav Welbeck.
Ja.
För vi kollar ju på matchen samtidigt.
Just den här delen var jag vaken och såg.
Och strax efter detta jag vaknade. Jag kom in i minut 40 tror jag. Så nu har jag snart sett hela matchen. Mycket professionellt av mig.
Ja, vi är fantastiskt bra Arsenal-fans. Nej, men det är just läget som vi sa där tidigare. Att det är så pass, om man är uppe sent och går upp tidigt, att det är tufft. Och jag som var väldigt, väldigt trött och hade svårt att hålla mig vaken.
Ja, det är, jag tror att folk kan ursäkta oss.
Precis.
Tycker överlag, om man ska ta mer av matchen då, så tycker jag det är väldigt konstigt att vi lyckas så få Southampton att se ut som ett bra lag. För jag såg lite, visserligen är det inte vårt starkaste lag, istället upp, absolut inte. Det
känns att Bellerin blir väldigt bortspelad stundtals på högerkanten. Ja, eller vår högerkant.
Ja, det är väldigt konstigt. Jag tycker ju att vi borde kunna neutralisera ett så dåligt Southampton bättre. Det är klart, de har kniven mot strupen och måste ju leverera, men för er som såg Southampton förra veckan mot West Ham, så är det bland absolut, jag såg en delar av första halvleken här när de låg under med 3-0, och det var bland det absolut mest horribla jag har sett i den här säsongen, tror jag. Det var riktigt, de var riktigt dåliga då, så jag var ändå förvånad över att vi lyckades så få Southampton att spela, eller se så pass bra ut. Ja. Andra situationer i matchen, vi har väl en del udda situationer. Det var ganska hett på planen, får man ju ändå säga. Om vi rullar vidare till andra halvveken.
Avslutande delar av matchen var ju fruktansvärt heta.
Ja, Jack verkar ju vara i sitt hetlevrade, mest hetlevrade jag har sett på väldigt länge. Jag kan väl lite nyanserat säga att Jack Wilshere ska nog vara ganska glad att inte han fick 2 gula kort.
Ja, ja.
Det är väldigt konstigt.
Vi får vara glada för det.
Jag tycker hela situationen när Jack Wilshere får Jack Steffens utvisad är ganska underlig. Är det bara jag som tycker det?
Nej.
Jag förstår inte. Jack Wilshere rycker sönder hans tröja, och visst, han blir arg och putter på Jack. Men, och då ska jag ju säga så att de redan har bråkat innan denna situationen uppstår. Och detta är väl efter...
Detta är slutet.
Ja, just det är slutet,
efter både 2-2 och 3-2.
Ja.
Det här är alldeles på slutet.
Det är en väldigt konstig situation. Jag kan väl inte tycka att det ska vara rött kort.
Nej, sen så blir det ju lite annorlunda lustigt när Elneny ska ställa sig i vägen, hålla på och också få direkt rött kort.
Det
känns som att domaren har en väldigt konstig nivå.
Konstigaste röda kortet jag har sett någon gång. Ja, lite mer förståelse för det första röda kortet än för det andra. För det andra, och Andre Mariner ska ju ändå vara en hyfsad rutinerad. Det är ju ingen, det är inte hans första match han dömer. Det var som någon skrev att är det här någon, ännu en sån här ny regel som spelarna har fått till sig, att om de gör si och så här och om de förstör spel och så vidare, att de kan få rött kort. Precis som Xhaka förra säsongen när han fick sitt konstiga röda kort mot Swansea, som ingen annan någonsin har fått något rött kort för, samma situation senare när han kapar en Swansea-spelare bakifrån lite lätt och spelsabotage och får rött kort. Det kändes som
vi såg ju vem var det som gjorde likadant i Manchester Derbyt. Pogba gör ju likadant som Xhaka gjorde. Pogba går in och klipper Aguero bakifrån och får gult.
Ja. Så
ja.
Nog om det.
Det är skönt att det inte är Jack som får det röda, utan att det är Elneny som är mer rotationsspelare än en startkille. Innan det så lyckas ju den gode, men Charlie Austin hoppar in, och det är väl inte många touchar innan han prickar in 2-2.
Nej, det måste väl vara typ första touchen.
Det är inte första gången han har gjort mål mot oss då.
Nej, han gjorde väl mål i förra matchen mot Southampton också, va?
Yes, för det var väl, gjorde han.
Undrar om inte han gick
även i QPR. Han har en tradition tyvärr att vi har mål mot oss.
Ja, och det var väl, kan det ha varit så att han gick sönder, för han var väl tillbaka nu. Kan det ha varit så att han gick sönder i matchen, förra matchen Arsenal eller Southampton Arsenal?
vågar inte svara på.
Jag har ett minne av att han gick sönder ganska, om inte då, ganska ganska snart efter det i alla fall. Ja, ja, nog om det.
Efter 2-2, vad tycker du hände med oss då? Är vi traditionella att vi vet inte vad vi ska göra och sådär, eller tar vi tag i sakerna och går vidare liksom?
Jag tycker ju att det är fortfarande Southampton. Vi låter ju Southampton spela hyfsat bra där ändå liksom, och jag kan ju inte säga att jag känner mig säker, men samtidigt så lite blandade känslor, för man vet ju liksom att ja, okej, om det blir 2-2 så är det ju inte, det spelar ju inte så, det känns ju väldigt konstigt att så här tidigt, eller med så här många matcher
kvar. Det är 6 matcher kvar.
Ja, jo, förvisso, men det känns ändå tidigt liksom, båda de här matcherna i Premier League senaste. Man har ju en konstig känsla liksom. Det känns så konstigt att vara avhängd så här tidigt och liksom inte egentligen ha någonting att spela för mer än...
I teorin är vi ju inte avhängda från en direkt Champions League-plats, men det är 13 poäng upp till både Liverpool och Tottenham. Och då ska vi på, alltså, spela in 18 poäng. Och de ska inte ta mer än 5 poäng då egentligen. Och då är det målskillnad som avgör. Vilket känns väldigt otroligt. Att båda de lagen skulle bara krackerera. Eller ett av dem ens.
Ja, sen har vi väl... vi har ju en väldigt tuff match kvar i alla fall. Vi har ju United borta kvar.
Yes.
Ja.
Welbeck.
Ja, han får ju in det fina målet. Och där är väl egentligen det som främst sticker ut med det målet, det är väl egentligen att det är väl egentligen Awobis framspelning. Och innan den situationen så har ju Awobi haft, om det är en eller två fina framspelningar. Det är mer framspelningar av Awobi som sticker ut än själva målet, skulle jag säga.
Ja, jag håller med dig där.
Som sagt, ni får väl ursäkta om det inte blir några djup analys på den här matchen, men jag tycker väl, handen på hjärtat, att det kanske inte finns där extremt mycket att säga om den här matchen.
Kändes ljummen på förhand. Det känns som att det mer heta för oss just nu är ju Europa League. Och se om vi kan plocka en Champions League-plats på det sättet.
Jag kan väl ändå tycka att jag var ändå lite förvånad över att det var så pass stor, nu kommer jag ju, borde jag väl sagt tidigare kanske, men att det var så pass stor rotation som det ändå var.
Det gapade lite tomt på läktarna också, skulle jag vilja säga. Ja, jag tror det speglar vad ligan har blivit för oss den här säsongen.
Ja, och sen att många är väl missnöjda med diverse saker i vårat Arsenal.
Och klubben överlag mår ju inte riktigt bra.
Nej, den gör ju inte det. Men jag kan väl tycka att det var lite förvånande att vi ändå roterar så pass mycket när vi har...
Vi inte behöver rotera så hårt, skulle jag inte vilja säga.
Nej, visst, Moskva borta är en väldigt tuff match. Men om man går in med ett 4-1 resultat från första matchen, så det ska ju mycket till för att vi ska lyckas.
Det är ju inte galet lång resväg. Det är väl att det är ett kallare klimat. Fast det är det ju inte egentligen heller. Det är ju inte kallare så sund eller någonting.
Nej, det är sant. Men det är väl lite tidsskillnad, och det är ju inte, som du säger, det är inte galet långt, men det är ju ändå hyfsat långt om man jämför med, nu har jag inte 100, det är klart det finns ju värre lag i Ryssland än just Moskva och behöva åka till, men Arsenal har ju traditionellt haft svårt på rysk mark. Det är ju inte där vi har varit som bäst, men du och jag är ju väldigt mycket i Peter Gerhardssons camp här, att man varje match är en ny match och har ett nytt liv.
Ja, det
mer än det här traditionella.
Historia betyder ingenting, så skulle ju han vilja påstå.
Ja.
Och jag älskar när man kan tänka på det sättet, men jag tror inte vi vanliga dödliga som inte har den utbildningen och kunskapen som Peter Gerhardsson har tänker på samma sätt egentligen. Och han måste väl göra det, antar jag.
Men jag tycker nog ändå lite det. Jag tycker att ibland blir det lite tradigt med, alltså om vi säger att det skulle vara ett Premier League-lag som Arsenal möter varje säsong, vi säger United borta. Ja visst, man kan väl ärligt säga att Arsenal har svårt mot United borta som vi möter varje säsong. Men att säga att Arsenal har svårt på rysk mark och så har Arsenal inte mött ett ryskt lag på 5, 6, 7, 8 år, jag tycker ju sån statistik blir ju lite löjlig.
Ja, det har varit annorlunda om man spelade mot dem kontinuerligt. Ja. Det ska väl ändå tilläggas att i och med den här vinsten så gjorde vi någonting som vi inte har gjort på ett bra tag. Att vi har 6 raka vinster på rad.
Ja.
I alla turneringar då, varav 3 är i ligan och 3 är i Europa League.
Skulle väl kunna vara första gången denna säsongen. Nej, kanske en gång under hösten. Nej, jag tror bara vi hade 5 matcher då.
Mm.
Så detta kan... Ja,
jag är nöjd med att det blev en vinst trots den tunga rotationen, för det kändes inte givet, om jag ska vara helt ärlig.
Nej.
Ja, och då är ju nästa match är ju alltså CSKA Moskva borta, som har varit in nuddat på. Vi befinner oss ju fortfarande här på resande fot. Det är ju våran hemresedag.
Nu ska jag kolla när vi möter dem. Vad blir det i våran tid här?
Jag tror vi landar på 14.05, verkar det som.
Är det så?
Ryska matcherna brukar väldigt ofta... Ja.
Ja, okej. Okay, så...
Ja, så alltså 5 minuter över 8, vilket är en sjukt konstig tid till att börja med. Fem minuter över 2.
Brukar ju vanligt... Ja, 5 minuter över 8 är ju europeiskt... Eller engelsk tid. Så 21.05. Nu vet jag inte vad det blir i Ryssland, men som någon påpekade, tror jag, i Arsenal-forumet, det blir väl en... en lokal tid så...
5 över 10 kickar av i Ryssland.
Och det är ju inte det vanliga, utan det brukar ju vara 2 timmar tidigare när det är matcher i Ryssland.
Ja, men det här tror jag är för att det här är kvartsfinaler och de ska ligga parallellt eller någonting.
Ja, och samtidigt så tror jag det kan finnas ett litet säkerhetstänk bakom det också, för Ryssland kan ju vara ganska stökigt. Ryssland, England är ju ganska
stökigt. Inte kompisar, de gillar ju att bråka med varandra, framförallt ja. Ryssarna.
Så det kan nog finnas en sån bakgrund till det hela också, att man vill lägga den senare för...
Att folk ska hem och lägga sig och inte gå ut på stan, antar jag.
Ja.
Anyhow, så vi har... Den kommer nog bli ganska tuff för mig att kolla på åtminstone.
Ja, tyvärr. Jag kommer nog kunna lösa det. Våran tanke är väl att vi eventuellt ska vara i Houston. Eller jag kommer antagligen vara i Houston. Och jag flyger ju hem där på kvällen, så jag bör väl teoretiskt sett kunna kolla på den. För jag flyger hem 8 från Houston. Så jag borde vara ganska lagom att kolla på den och sen be mig ut till flygplatsen, skulle jag tro.
Jag befinner mig i en bil, skulle jag säga.
Ja, det skulle jag också
mot
säga.
Mot Dallas. Jag ska bo ju inte på samma platser. Och det är rent det bästa för mig att komma till Oslo var att flyga från Dallas, medan Oscar flyger från Houston, vilket vore ett bättre, en bättre väg för mig egentligen. Men det är som det är. Vad känner du? Jag tror att det matchbilden i Ryssland kommer att vara att vi kommer nog ha ett ganska defensivt tänk. Och skulle de chocka oss så kommer vi nog få ställa om och gå för lite framåt. Men annars så kommer vi ha ett väldigt defensivt tänk, tror jag.
Jag tror, om man säger startmässa, Elvis, startmässa, start 11 mässigt skulle jag säga, men jag snubblar lite på den här, så tror jag att vi kommer att ha Xhaka Elneny ifrån start för att ha ett lite defensivare tänk på mittfältet, för att hålla lite i bollen och kunna stänga ner lite mer än vad vi gör om till exempel startar med Xhaka, Wilshere, Ramsey. Det är klart att nu kommer de kanske komma, för nu
Jag tror definitivt att Eneni kommer spela nu i och med att han är avstängd i ligan.
Ja, och sen så vet man ju inte. Han har ju för övrigt skrivit på ett nytt kontrakt. Och jag vet inte hur. Jag ska försöka leta upp hur länge Mkhitaryan är borta här nu.
Det står ju även på Arsenals hemsida att de kommer överklaga Elnenis röda kort.
Ja, det känns ju väldigt rimligt.
För att det är så pass löjligt. Men
oj, nu
Det var ju då inte baksidan låret som han...
vi felaktigt sa, utan med en snabb googling så fick jag och Tobias fram här att Henrik Mkhitaryan could miss rest of Arsenal season with a knee injury. Så det var alltså en knäskada. Och det sänkte ju min...
Ja, det
var ju lite
förhoppning, men han har ju varit så pass viktig för oss. Jag tycker ju att efter att han kom in och egentligen akklimatiserat sig lite, så har han varit väldigt viktig för offensiven. Det är klart att Özil finns fortfarande kvar, och att man kan spela kanske med Aubameyang på en kant och skicka upp Lacazette och spela med båda i ligan, men det hjälper ju inte i Europa League, som egentligen är huvudfokus just nu.
Om man nu fick upp en annan artikel här från Arsenals hemsida, så står det ju att det är knee ligaments damage. Det är ju aldrig bra. Det kan ju vara väldigt varierat, men första prognosen är ju bara att han ska missa matchen här. När är den här sån? Att han ska missa match den 8 april. Det är alltså
igår.
Ja, det var väl efter gårdagen, eller ja, efter den matchen kanske. Att han kommer missa matchen på torsdag, matchen nästa helg mot Newcastle och matchen därefter mot West Ham. Ja, men vi tror väl, jag skulle kunna tänka mig att det blir ja, resultatmässigt. Vi ser ju bra ut, men
lika.
Ja, jag tror också på ett lika resultat.
1-1 hade nog varit rimligt.
Ja. Och då är väl, om jag inte är helt ute, fel ute nu, så kommer det innebära att lottningen är på fredagen, alltså dagen efter.
Som det ser ut just nu så kan, eller alltså det är väldigt några är väldigt öppna i Europa League.
Ska vi kika lite på vad som finns, vilka lag som är kvar i Europa League?
Det känns väl lite som att Atletico Madrid kommer gå vidare.
Ja.
Och att
Lazio har ju 4-2 mot Salzburg från första matchen.
Öppet.
Ja, ändå ganska öppet för att Salzburg får in två bollar på bortaplan. Atletico Madrid har 2-0 mot Sporting från hemmamatchen och möter Sporting borta. Inte så öppet. Där tror vi på att Atletico Madrid går vidare.
Och Leipzig mot Marseille kan gå hur som helst.
Ja, den är väl ändå väldigt öppen. Bara 1-0 hemma för Leipzig är ju inte jättemycket. Den känns som den mest öppna matchen. Där känns som antingen eller.
Det är två lag egentligen jag inte vill möta. Det är ju Lazio och Atletico Madrid.
Ja. Så vi hoppas väl helt enkelt på att vi får antingen Leipzig eller Marseille.
Salzburg om de skulle gå vidare också.
Ja.
Eller mot förmodan Sporting. Och det här är ju under förutsättningen att vi går vidare.
Jag tror inte vi jinxar det allt för hårt.
Nej, förhoppningsvis inte. Och vi jinxar det för hårt, ja.
Jag tror ju inte på det här med jinx speciellt mycket.
Nej, Filip är lite mer vid skeplig än vad vi är.
Ja.
Yes.
Ja, nej, det står inte här när jag försöker hitta den här lottningen här, men jag skulle väl tänka mig att den troligtvis är på fredag.
På fredag.
Det känns rimligt.
12 någonting kanske. 12-1.
Ja. Yes. Då är vi hemma igen.
Mm.
Eller ja, det är vi inte alls. Det är vi nog i luften.
Ja, jag är definitivt inte hemma. Jag är i luften. Ja. Yes.
Nog om våra reseplaner.
Nu ja, det behöver ni inte göra om ni inte vill. Nej, men jag tackar. Jag sträcker fram även, Oskar.
Ja, det blir en liten kortare podcast än vanligt. Men en podcast blev det i alla fall. Och anledningen att den blir lite kortare är väl... vi skyller på jetlagen helt enkelt. Precis som vi gjorde när vi var i Tyskland, då skyller vi också på jetlagen.
Mm.
Nu är ju detta då en riktig jetlag. Och man har ju inte, på grund av våra aktiviteter som vi har hållit på med under våran semester här, så har man ju inte hållit jättebra koll på vad som har hänt i övrigt. Utan mer djupgående än så här blir det inte.
Mer djupgående så kommer det förmodligen att bli däremot. Men tack så mycket, Oskar.
Vi kan väl avsluta med att göra reklam för våran frågepodcast som kommer.
Ja, det tycker jag.
Den kommer vara våran 100:e podcast. Och den, ja, så det kommer komma några podcastar innan den kommer ut. Den är väl ändå igång, eller förberedelserna för den är igång kan man väl säga.
Mm. Eller frågor håller på att skickas in.
Yes.
Stay tuned, det blir något annorlunda.
Ja, ett väldigt fint initiativ utav Filip Tolf. Tack för det, Filip.
Tack, Filip.
Ja.
Men det blir vår avslutning.
Nu så säger vi hej då från ett mulet San Antonio. Imorgon blir det bättre väder. För vi måste få in lite väder i podcasten också.
Såklart.
O2B.
O2B.